Du lyssnar på Terrakottahunden av Andrea Camilleri i översättning av Barbro Andersson, uppläst av mig, David Bok. Kapitel 1. Av gryningsljuset att döma förstod man att det säkerligen skulle bli en påfrestande dag. Det vill säga ömsom brännande solsken, ömsom iskalla regnskurar. Alltihop kryddat med häftiga vindbyar. En sån där dag då de som påverkas av plötsliga väderomslag och känner av det i blodet och hjärnan kan börja vackla i åsikt och inriktning på samma sätt som såna där plåtbitar i form av en flagga eller en tupp som sitter uppe på taken och snurrar och vrider sig åt alla håll för minsta vindpust. Kommissarie Salvo Montalbano hade alltid tillhört denna olycksaliga människokategori. Han hade det efter sin mor, som var mycket klen och ofta stängde in sig i sängkammarmörkret på grund av huvudvärk. Och då fick man inte väsnas där hemma och måste alltid tassa lätt på tå. Hans far var däremot alltid lika frisk, oavsett vädret, och visade jämnt och ständigt samma jämna humör i både ur och skur. Inte heller den här gången förnekade sig kommissariens medfödda läggning. Han hade just stannat vid 10-kilometers skylten på landsvägen mellan Vigata och Fela, precis som han blivit tillsagd. Då han genast fick lust att ge sig därifrån och köra tillbaka till samhället och strunta i alltihop. Han lyckades behärska sig, körde bilen närmare vägkanten och öppnade handskfacket för att ta fram pistolen som han inte brukade bära på sig, men handen stannade halvvägs. Orörlig satt han där som förtrollad och stirrade på vapnet. Madonna Santa, det är ju faktiskt sant, tänkte han. Föregående kväll, några timmar innan Gigi Gulottas telefonsamtal hade satt igång hela spektaklet. Gigi var småhandlare i lätta droger och drev en utomhusbordell som gick under namnet La Manara. Hade kommissarien suttit och läst en deckare av en författare från Barcelona som han gillade och som hade samma efternamn som han, fast i den spanska formen, Montalbán. Det var speciellt en mening som hade slagit honom. Pistolen låg och sov och såg ut som en nedkyld ödla. Med en lätt känsla av äckel drog han åt sig handen, stängde handskfacket och lät ödlan sova vidare. Om hela det jippo som just skulle ta sin början visade sig vara en fälla, ett bakhåll, var det ju lönlöst att ha pistolen med sig. För de kunde ju ändå knäppa honom hur och när de ville med sina kalashnikov och sen bara adjöss och goodbye. Det var bara att hoppas på att Gigi mindes de år de tillbringat sida vid sida i samma lågstadiebänk. Och deras fortsatta vänskap i vuxen ålder, och inte av egen nytta nu hade bestämt sig för att sälja honom som en slaktgris genom att dra en liten vals för att få honom att gå i fällan. Nåja, särskilt liten var nog inte valsen, för om det hela var sant skulle det bli en sjuhelvetes uppståndelse. Han drog en djup suck och började med långsamma steg gå längs en smal och stenig stig mellan vidsträckta vingårdar. Här odlades dessertdruvor. Runda och fasta druvor, som av någon anledning kallades Italiendruvor. De enda som växte i den här jorden. För andra sorters druvor, sådana som man gör vin av, var det i dessa trakter inte mödan värt att satsa på. Det lilla tvåvåningshuset, ett rum där nere och ett där uppe, låg alldeles på toppen av kullen. Till hälften dolt av 4 enorma saracenska olivträd som nådde nästan runt hela huset. Det såg ut precis så som Gigi hade beskrivit det. Dörr och fönsterluckor var stängda och flagnade. På gårdsplanen framför huset växte en jättelik kaprisbuske. Och där fanns också mindre buskar med sprutgurkor. Den där sorten som så fort man rör vid dem med en käpp spricker upp och sprutar frön. En upp- och nedvänd stol med trasig halmsits. En fläckvis sönderrostad gammal zinkbalja som används för att samla regnvatten. Resten var täckt av gräs. Alltihop bidrog till att ge intryck av att stället stått obebott i åratal. Men skenet bedrog och Montalbano var allt för gammal i gamet för att låta sig luras. Han var helt övertygad om att någon eller några stod inne i huset och kikade ut på honom och bedömde hans avsikter efter hur han rörde sig. Han stannade 3 steg från dörren, tog av sig kavajen och hängde den på en olivgren så att de skulle se att han inte var beväpnad. Sen ropade han utan att höja rösten allt för mycket, som en vän som kommer på besök. Hallå? Är det någon hemma?